Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej allihopa, välkomna till våran podcast Kulturbarnen, avsnitt 66 med mig, Ida Therén, författare och kulturjournalist.
Och mig, Pontus de Wolf, nästan enbart låtskrivare den här veckan. Hjärtligt välkommen.
Åh, vad kul för dig, vad underbart.
Ja, varför inte gräva ner sig i sin grotta och göra mer introvert konst på den här tiden?
Vet du vad, jag har faktiskt... En liten nyhet som jag inte berättat för dig ännu, som jag kan berätta nu.
Oh.
Då. Jag har fått ett nytt jobb, eller kan man säga förtroendeuppdrag.
Ja, se där.
Ja.
Vad är det? Berätta.
Det är nämligen så att jag ska vara med i Kulturrådets referensgrupp för skönlitteratur. Vilket innebär att jag kommer läsa en massa böcker som kommer ut. Jag tror det är mellan 10 och 15 böcker i månaden ungefär. Nyutgivna böcker, och så ska jag vara med och diskutera med de andra i gruppen, det är 8 stycken i gruppen, och det är 2 som läser varje bok, tror jag. Så diskutera och argumentera utifrån en väldigt mallad, finns en väldigt tydlig mall, vilka böcker som ska få stöd från staten.
Åh, jäklar!
Ja, och det är stöd in...
Power trip!
Det är lite power!
Och det är stödet... Men gud, vad hedrande!
Ja, det stöd brukar vara... Jag är inte 100 nu, men jag har inte hunnit läsa igenom alla papper, men jag tror att det, man får... Stödet är liksom att staten eller biblioteken köper in, kan det vara 1000 ex? Nej, inte 1000. De köper in ett visst antal exemplar av boken. Så då får ju förlagen in liksom en summa pengar för att de säljer böckerna. Så att det är liksom, kanske det är 100 ex. Jag måste jag vet inte. Men de köper in ett antal, så att det är det som liksom är pengarna man får.
Cirkulera.
Så att man köper böcker. Så att, nu måste jag på så jag har inte läst alla papper ännu. Men,
tell me what to sign.
Exakt. Nej, men alltså, det är lite komiskt för att jag anmälde intresse för det här första gången. Det var flera år sedan, tror jag, första gången. Man kan göra det på deras hemsida, så att ni som lyssnar, bara gå in och anmäla er till referensgrupper. Det finns ju olika referensgrupper för musik, för konst, för, jag tror det finns för dans, teater, även för... Det finns ju flera inom böcker, en som är så här skönlitteratur då, som jag är med i, som är vuxen skönlitteratur. Och sen finns det också barnböcker och även typ så här serie- och konstböcker. Och jag är egentligen intresserad mest av antingen barnböcker eller serie- och konstböcker, för jag tycker ju om det estetiska också.
Ja, och du har på lite med barnböcker mer?
Det är väl egentligen inte så, men jag tycker om konst, så jag är intresserad av hur det samspelar, både konst och text liksom. Och sen känner jag också lite att det var övermäktigt att läsa så mycket böcker. Det var väl lite det också, att jag tänkte att det var så mycket böcker, men för man måste ju läsa liksom, 15 böcker som kanske är såhär 350 sidor var. Det är ganska mycket.
Ja,
och det är inte jättemycket pengar.
Per månad, eller?
Per månad, och det är några hundralappar per bok. Så det är ju inte liksom... Det är ju, jag kanske slutar med att jag får... Och så träffas man en gång, inte i månaden, men kanske såhär, jag tror det är 8 eller 9 gånger om året träffas man en dag. Och då diskuterar. Så att jag räknar med att det kanske är som en... Kan det vara 20% tjänst kanske? Det är lite varierande då, olika månader, hur mycket arbete och så, men... I snitt kanske det är en 20% i tjänst. Så alla har ju andra jobb vid sidan om. Men när jag anmälde mig då så... Ja, man anmäler intresse och förklarar varför man är intresserad av just det området då. Och sen så anmälde jag mig en gång till, tror jag, för något år sedan, och fyllde i då uppdaterad information om mig själv och sådär. Och det jag har då, för de som är nya i podden, jag har bland annat drivit litteraturtidskrift, 5 tryckta nummer med samtida svensk skönlitteratur. Och många som vi publicerade i tidskriften har sen blivit ganska stora namn, alltså debuterade med oss och sådär. Så jag tycker att jag har en bra track record på vad som har funkat sen. Och sen har jag ju varit litteraturkritiker i, alltså på olika sätt, kulturkritiker i alla fall i 10 år, mer än 10 år. Så det är väl lite det, sista åren mest för Svenska Dagbladet. Men ja, det är lite de. Jag gör inte det så ofta längre för jag tycker det är så dåligt betalt med att skriva bokrecensioner. Mm. Och ingen läser dem heller. Så det är så här, du får inga pengar och ingen läser dem. Varsågod. Ja. Du får inte ens vara med i debatten. Liksom, så här. Men,
så att de kommer jag också ut sent, så att ofta har man liksom läst boken redan.
Nej, ja, det beror lite, man, jo, det beror lite på hur mycket plats det finns i tidningen. Alltså, ofta är det ju för att det kanske är så här prio för kioskvältare. Liksom, alltså, mm, alltså folk väntar på. Det finns ju oftast recensiondatum, men ofta så kommer det ju långt senare. Recensioner. Men i alla fall, så att jag har hållit på mycket med det på olika sätt. Liksom, olika saker. Så att det var väl det jag fyllde i då i den här ansökan. Och sen fick jag då en, ja, vad har jag mer gjort? Ja, men ja, du vet, skrivit böcker och så vidare. Och sen då så fick jag en erbjudande här nu i sommar. Och de bara, kan du börja nu? Jag bara, för då var det liksom förmodligen någon som hade hoppat av ganska kort varsel. Och behövde någon som kunde hoppa in ganska snabbt. Och det passade faktiskt väldigt bra. Verkligen så att jag typ suttit här och varit nervös hela sommaren. Bara, hur fan ska jag få ihop det ekonomiskt? I höst, jag har liksom ingen inkomst. Jag har inga jag pallar inte frilans. Jag tycker det är dåligt betalt. Jag får liksom sämre betalt än jag fick för 10 år sedan när jag var ny.
Perfekt.
Jag får liksom mindre, eller inflationen då gör att jag får mycket mindre betalt. Och jag är liksom erfaren. Så jag bara, varför ska jag palla typ inte? Det är så otacksamt. Så att jag har varit lite så här kris. Jag ska försörja mig. I och med att jag har bott hos mina föräldrar så har jag haft mycket lägre utgifter. Men nu är jag ju tillbaka till att betala en hyra själv. Liksom. Jag är ensamstående på heltid och betalar hyra och allting. Och elen går upp och maten går upp. Och jag bara, oh fuck, hur ska jag få ut det? Och som en skänk från ovan hör Kulturrådet av sig och säger, hej, vill du vara med i vår referensgrupp? Och det passar ju bra då i och med att jag nu sitter hemma. Så kan jag sitta här och läsa 10 böcker i månaden.
Ja. Ja, men det där är, gud vad spännande att höra hur det sker bakom,
behind the scenes,
bakom ridån. För att det är såklart att inte alla så här bibliotekarier går in på Bokus typ och ser vad som gäller. Och,
nej.
Eller för den delen har tid att skapa sin egen uppfattning om allting. Och vissa ska man ju verkligen förvänta sig att kunna hitta. Alltså en viss typ av läsupplevelse eller sådär. Var man än går på bibliotek i hela Sverige. Jag gissar väl att det är ett sätt att liksom får det att funka bra överallt.
Ja, det är ju för att stötta upp då samtida svensk skönlitteratur, men också tänker jag för att det här är också hur svenska språket utvecklas. Jag menar, Sverige är så pass litet språk och så liten utgivning att det är svårt för svenska författare att ha ut utomlands. Gör ut böcker på engelska har du en helt annan räckvidd, så att det är ju ganska begränsat och det finns ju inte så mycket ekonomi. Det finns ju bara kanske ett 30-tal författare i Sverige som faktiskt lever på sina böcker, så att de flesta författare får ju liksom 10 000 på faktura för sin bok. Alltså det är på riktigt den nivån. Så att det är ju väldigt viktigt att ha det här stödet för att förlaget ska kunna gå vidare och våga chansa på nya böcker och författare ska kunna fortsätta. Ja. Men sen också, det är roliga i det här är ju att jag får liksom klartecken då från så här, generaldirektören har godkänt mig samma dag som så här, SD blir så här, näst största parti.
Ja.
Och vad vill SD? Antagligen lägga ner Kulturrådet. Så jag bara, perfekt. Mitt första jobb i mitt liv, 37 år gammal, min första gång jag fått jobb. Och då ska det precis ha nedläggningshotat.
Ja, du är en motståndskraft, Ida.
Ja, kommer du in alltså.
Ja, jo men verkligen.
Alltså det här var min lilla nyhet. Men om jag har fattat det rätt så är det ju 4 år uppdrag. Jag är inte säker. Så att det är max 4 år då, för det ska bytas ut. Så vi får väl se hur länge jag klara mig på det här. Jag har ju aldrig haft ett jobb förut. Vi får väl se hur länge jag lyckas hålla det här. Men därför tänker jag att det finns gott om tid i podden att förklara hur det här fungerar behind the scenes. Så att jag kommer kunna utveckla mer när jag vet lite mer. Jag har precis fått det här så jag har inte hunnit läsa på allting ännu. Men jag har fått en lista nu på vilka böcker jag ska läsa och sådär. Och så får man ju se till om man är jävig med någon bok. Det var en bok som var publicerad av en person som jag är bekant med. Då sa jag till att den här personen känner jag privat och då bytte de. Så får jag ta en annan bok istället.
Jag tänker ofta på den grejen, för jag är ganska mycket så här spindel i nätet på många sätt inom musikbranschen. Inte den här veckan dock, men som till exempel så ansökte jag om Stimstipendium i måndags när det gick ut. Och då, juryn som sitter där känner jag nästan varenda kotte i. Men de är också så här väldigt centrala gestalter, så att jag kan tänka mig att de känner ganska många. Men det där är svårt när man är ett litet kulturarvsland och tillhör den här liksom den svåra kulturen som söker stipendier och bidrag. För den.
Den som inte så många kan liksom. Som,
ja, nej.
Som många fattar allting.
Nej, helt sant. Jag sitter här lite saggig i ett moderna rus. Jag hade en påfyllnadsdos igår. Ifall du tycker att jag börjar sluddra eller prata långsamt så kan det bero på det.
Jaha, alltså inte Moderna museet utan den här medicinen.
Nej.
Jaha, jag fattar förvirrad. Vad är det för utställning? Nu tänker han prata om. För det är ju nu utställning snart. Jag tror jag är pressvisning nästa vecka. Jag undrar lite om du har fått någon förhandsvisning där. Men det var
nej. Det är covid. Moderna. Remember covid?
Ja. Ja, det hade jag. Jag undrar om jag kanske har det just nu, för jag hostar som fan alltså. Jag måste testa mig.
Ja, det är bra idé.
Som ni märker här då i podden så har vi ju inte pratat ännu om valet. Och jag tror vi kanske kommer hålla det så, för jag känner att jag vet inte vad jag ska säga. Det är för jobbigt typ. Vad säger du Pontus?
Ja. Nej, men det skulle kanske kräva ett extra avsnitt. Och liksom få ur sig allt som man behöver. Jag kan bara säga att det känns som att ha en liksom flerdagig baksmälla bara av själva, alltså åsidosatt resultatet som är hemskt, så är det ju liksom bara själva kampanjen, eller liksom, vad sjutton heter, jag har glömt bort vad det heter.
Det är inför. Nej, inte valvackan. Val.
Bra,
kolla, jag vill inte prata
bra,
om det här.
Jag
har liksom raderat det här från min hjärna.
Valkampanjen.
Valkampanjen, säger man inte det?
Det är så svårt språk. Ja, nej, men man får komma tillbaka med lite skarpare hjärna där, känner jag. Man har ju det mesta framför sig ändå.
Ja, det är lätt att bli väldigt, 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 väldigt alarmistisk. Och det kanske man ska vara, men... Nej, jag känner att jag vet inte. Jag är alldeles för förvirrad fortfarande. Det är onsdag när vi spelar in det här. Fortfarande inte riktigt klart med allting heller. Så vi får helt enkelt bara släppa det här, känner jag.
Jag tror att den där diskussionen, den för man bäst över ett glas vin, kanske. Eller liksom om man känner att man behöver extrahera sig eller åderlåta sig med sina åsikter och sådär inför sina vänner och så här. Vad var det som hände egentligen? Den tror jag är svår att sammanfatta så där på kort tid. Som den lilla tid som vi har på oss att spela in ett poddavsnitt helt enkelt. Men jag ska tillbaka ut i fält imorgon. Då ska jag spela på en vernissage på Millesgården. Som jag alltid spelar på.
Just det. Det har jag sett dig spela på Millesgårdens vernissage.
Exakt, det var första gången vi gjorde ett public appearance tillsammans.
Exakt.
Du och Gabriel stod i båset. Men det ska bli jättespännande. En utställning som heter Glasstress.
Mm-hmm.
Glasstress.
Vad jobbiga ord att ha ihop. För man blir lite såhär, oj, kommer det gå sönder?
Ja, och att det stavas glasstress.
Just
liksom.
Det.
Att man måste ha en glass! Men... det är det inte. Men jag kan berätta lite för dig vad det är jag ska spela. Jag ska spela mycket italiensk och venetiansk musik, tänkte jag. Och kanske, sånt titlar inspirerade av glas. Jag vet inte. Men den här, du vet, Millesgården är ju liksom i sig en liksom replik av ett italienskt hus. Eller Carl Milles ville skapa sig liksom en italiensk romantiskt hus, kan man säga. Det ser man ju när man är där på Lidingö. Hur det ligger på klippan. Att det känns lite Capri eller liksom medelhavskt.
Alltså har man inte varit på Millesgården spring? Det är särskilt nu så här års. Det här är nu sista chansen, tycker jag, att besöka den innan det blir liksom för kallt. Det är ju fint året runt. Men nu är det fortfarande så där jättefint. Så om man är i Stockholm... åk dit. Alltså, det är lite utanför stan, så jag fattar att folk drar sig för det. Jag har typ bara varit där en eller två gånger. Men det är så himla vackert. Nu blir jag också sugen på att åka dit. Jag kanske ska passa på också.
Jag kom förbi imorgon. Jag fixar in.
Får se. Jag är ju ensamstående med mitt barn. Jag kom ju på i podden att jag skulle prata mer om det för att det skulle få lite mer sympati. Så jag ska droppa det nu lite ofta. Så att folk tycker synd om mig. Så jag kan... just det.
Men då kan jag muntra upp dig. Alltså, basically är det ju en jättestor platå med en vacker trädgård som liksom är byggd på stommar uppför en bergsklippa på Lidingö. Så att man ser över till Ropsten och Gärdet. Liksom, det är precis där vid fjärden. Där man kan åka båtar till Tallinn bland annat. Kanske Finland. Mm-hmm. Vad heter det? Det heter ju alltså Värtahamnen. Och så är det då Carl Mille som var vår väl absolut superstörsta stjärna inom skulptur. Som var liksom känd vitt och brett, och med sina rikedomar som han förvärvade så byggde han det här palatset, kan man säga. Eller den här utställningshallen med sitt eget hem och sin ateljé och sådär. Så allt är liksom, utställningssalarna är ju liksom hans ateljé och hans bostadshus och den här konsthallen som är modern men som liksom tillhörde bygget redan från början. Så det är ett otroligt så här mångfacetterat museum och en upplevelse bara att vara där i själva den platsen. Men sen så har de ju också någonting som jag tycker är genialt. De har ansträngt sig jättemycket för att göra det barnvänligt. Alltså göra det vänligt för unga besökare. Genom att skapa så här, då får man ett så här, när man kommer dit, för jag brukar ju ha med mig Lyndit när jag antingen jobbar, inte när jag står och DJ själv, men när jag ska så här planera eller så där. Eller så åker vi bara dit en helg. Och då tar man ett litet häfte som är fyllt med så här skattjaktlappar och en så här följa prick till prick, numrerade prickar. Vad heter det? När man så här, du får en ledtråd och så ska du gå ut och hitta en sån i parken. Typ.
Aha!
Man följer ledtrådar. Ja, men det kan vara till exempel en så här, pricka av någonting gult eller någonting som ser vasst ut. Just eller någonting. Det. Då får man, alltså det är ett genidrag. En sån lapp borde man ha med sig överallt på stan när man har ett barn. För att de blir så engagerade i att så här, åh, jag måste hitta någonting fult. Ja, men den där är ful, fast den kanske inte var så ful. Vi kanske hittar någonting fulare. Så att till slut, han är ju liksom mycket mer, han tar in mycket större, eller han tar in och han får mig att ta in en mycket större del av ett museum eller en plats. Om man har liksom ett uppdrag med det, att man liksom måste leta i alla vinklar och vrår.
Det är en fin gräns det där, för att det får inte heller bli för mycket rätt eller fel. För att det var en liknande grej när jag var på Drottningholms slott, Drottningholms slott i somras med min dotter. Och hon blev jätteledsen när vi inte hittade vissa saker. Och kände sig helt knäckt, typ, när hon inte hittade vissa. Så det blev bara så utbrott istället. Och då kände jag bara så här, okej, det här var inte så kul.
Det var typ hitta en urna med två drakar som sväljer varandras huvud.
Man fick se liksom en litet utsnitt, ett litet utsnitt av någonting. Alltså typ så skulle man hitta liksom, var finns den här mosaikbiten?
Ja, jag fattar.
Det här,
nej, men det
villan, vad heter den? Ja, slottet.
Ja, det är Kinas slott, ja.
Ja, just det.
Men det är ju too much work. Alltså det förstår
svårt,
jag verkligen blir en
typ
prestationslek. Men det här var ju verkligen hitta någonting gult.
Aha, men det är en bra. Ja, jag gillar det. Ja, med öppet liksom. Det tror jag är bra.
Ja, men exakt. Mm. För att då börjar man ju tolka eller liksom så där. Och det är en sån lista, om du har svårt att få med dig henne på stan någon gång, så skulle jag bara riva åt dig en bit papper och gör 10 punkter med liksom beskrivande ord. Någonting som börjar på R, liksom. Då ska vi hitta det.
Det var en bra idé.
Ja, men det är alltså över förväntan. Väldigt så här enkla medel för att få barn engagerade. Jag tyckte om det jättemycket. Men det är inte barn jag skulle prata om, utan det är glasstress. Det är nämligen så här att, eller utställningen går ut på, det är ett koncept som en kille som heter Adriano Berengo introducerade 1989. Ett återkommande koncept som han har åkt runt med i hela världen, där han samlar konstnärer som han liksom ger i uppdrag att skapa konst av glas. Och ofta då konstnärer och designers som inte har arbetat i glas tidigare. För att man liksom ska konfronteras med det här väldigt, väldigt svåra materialet för första gången. Så att liksom utställningens kärna ligger i hur bemöter man glaset som material för första gången. Liksom. För ofta är ju konstnärer har gemensamt med varandra att de ofta är hantverkare och liksom sin egen verktygslåda, och det är mycket liksom fysiskt arbete utöver att bara välja färg liksom. Det är ett större, antingen liksom bygger man skulpturer eller bygger utställningar, eller liksom man har ett så här hantverk i händerna, men det är väldigt få som ger sig in i glaskonst liksom. Ja. Och det, jag gissar att det är så här, man lyckas alltid komma på någonting med det. Man behöver inte vara proffs för det, men liksom, men det är svårt att kalla sig för en glaskonstnär. Det är extremt få som är. Så det här är ett liksom spännande grepp då, för att många ska testa på det och se vad det kan liksom föda.
Aha, för att ta ner ribban lite grann då i det materialet.
Ja, nej men precis. Och han kommer från en ö som heter Murano utanför Venedig, som ligger i den lagunen. Och den är ökänd för att den var liksom, det var the place to be om man skapar glas. Ända från 1200-talet har det liksom varit en go-to produktionsplats där de gör det liksom mest genomskinliga glaset i hela världen, var liksom deras deras USP. Så det är ett väldigt liksom anrik plats då. Så han utgår från den platsen där han startade sin studio. För idag finns det liksom hundratals aktiva glashyttor på ön Murano. Och han hade en Berengo-studio. Det är liksom hans då. Och sen så åker han runt med det här. Så att i Stockholm på Millesgården då så kommer det visas verk som är resultatet av det här konceptet då. Att svenskrelaterade konstnärer har fått testa på glaskonsten. Mm-hmm. Men även utländska som liksom är medplockade från turnén, som Ai Weiwei till exempel, den kinesiska konstnären, Marie-Louise Ekman, Ernst Billgren, för att nämna några få. Så det ska bli väldigt spännande att se vad de har hittat på i glaskonstens tecken. Glasstressen betyder att man ska liksom, man måste ju jobba skitsnabbt med glas.
Innan det stelnar då?
Ja, precis. För då är det vad det är. Jag vet inte om man kan återsmälta. Det kan man ju förmodligen. Man kan ju kasta tillbaka den i...
Gud, i, vad svårt!
Ja, men eller hur? Så man måste ju göra det med väldigt mycket känsla och syfte. Det kan ju bli liksom oerhört fult. Eller bara krossas av sin egen vikt. Så det är ett väldigt... Det har ju potential. Men jag skulle vilja testa någon gång. Tycker det låter som en kul grej.
Ja, det är ju väldigt stort. Jag är ju från Småland som bekant. Och där ligger ju också glasriket. Inte exakt där jag kommer ifrån. Där ligger mer möbelriket. Alltså Värnamo är ganska så stor stad för möbler och sånt. Och även en del såna konsthantverk. Alltså typ, det finns en känd ljusstake till exempel som...
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till tre företag.
En designer från Värnamo har gjort de här som är smala pinnar i två rader. Jag vet inte om du vet vad jag menar.
Det känns bekant.
Ja, alla har sett den här. I alla fall. Men strax, vad blir det? Söder om Värnamo? Öster? Öster? Så är det ju så här glasriket, Orrefors där man bor där och så vidare. Så då är det ju väldigt många, och det är många glaskonstnärer som bor där nere. Till exempel vet jag att Hanna Hansdotter, som är en av kanske då, en av de mest hypade glaskonstnärerna i Sverige, som gör väldigt fantastiska vaser bland annat. Det är verkligen min dröm. En dag vill jag ha en sån där vas. Alltså det var så fina. Och hon är också representerad av Galleri Stensland Berlina, som jag, där jag hade min bokrelease, pocketbokrelease, för jag som minns. Så hon är representerad där också. Och jag har faktiskt kontakt med henne. Hon har, jag tror hon hade läst min bok också, om jag minns det rätt. Så vi har haft lite kontakt och sådär. Men hon har valt att bo där nere. Nu minns jag inte exakt var, men i glasriket någonstans. Det är ju perfekt om man då är glaskonstnär. Så att det finns ju tillgång till alla möjliga. Men det finns ju alla de här utrustningarna och sånt. Det är ingen sån grej man har kanske liggande hemma. Så här, glasblåseri kanske man typ så här, har i källaren. Typ. Men jag tänkte berätta någonting om vad jag har haft för mig.
Ja, gärna. Det vill jag höra.
Medan 20% av Sveriges befolkning var ute och röstade på fascister, så var jag, gjorde motståndshandling med min dotter och gick på teater. Och det var inte vilken teater som helst, utan det var en pjäs som heter Exit Parkour på Unga Dramaten. Då är så Unga Dramaten alltså för lite yngre publik, så det var ganska mycket barn och unga där i publiken, men också, det var ju liksom inte så barnteater, utan mer så här ungdoms, alltså unga vuxna. Yeah. Yeah. Eller ungdomar kan man säga. Och det handlade om
kids.
En 26-årig, ja, lite mer kids. Och mycket, väldigt, en väldigt kul grej var att det var väldigt mycket killar där. Och det är inte så ofta man ser unga killar i teatersalongerna, i alla fall inte min erfarenhet. Men nu kanske du också säger vad jag säger om mina val av vad jag går och kollar på. Men i alla fall. Då handlade det om en 26-årig palestinsk parkourmästare, får man säga. Och det var en berättelse om hans liv som var skildrat då utifrån intervjuer mellan honom och en dramaturg som intervjuat honom. Då får vi alltså följa den här parkourutövaren Matar, som är 26 år gammal, och han spelar också då huvudrollen i den här pjäsen tillsammans med ett gäng dansare och skådespelare. Bland annat kanske mest känt namn var kanske Melinda Kinnaman till exempel, och även Kevin Foo, som är ganska känd dansare, var med, och Ahmed Matar heter han då, som är huvudrollen, och han är alltså en av världens bästa parkour utövare. Och Örjan Andersson har gjort koreografin. Alltså det är dansmänniskor då som är kända i dansvärlden i kombination med då teater. Ja. Så Örjan Andersson har regisserat då som så koreograf. Men det är också då Ada Berger står bakom, alltså den som har gjort pjäsen, man ska säga. Och då bygger det på intervjuer med Marta då. Och han bodde på Gaza-remsan i Palestina. Och det är väldigt, man får följa då i en timmes pjäs hur han berättar om sitt liv i Gaza och att det blir så här mer och mer jobbigt och mer flyglarm och bomber och så vidare. Och sen väljer han till slut att lyckas han ta sig till Sverige, vilket är väldigt svårt eftersom det är så svårt att ta sig ifrån Gaza. Det är som en lite trångt och inramat, inbyggt liksom, som han beskrev det. Och då lyckas han ta sig genom Egypten och komma till Sverige. För att han har fått liksom flera inbjudningar för att vara med i olika tävlingar. Sådär. Men han får inte åka, för det är sånt byråkratiskt system som gör att man inte får lämna landet. Men slut lyckas han, i alla fall inte berättelsen, lyckas han imponera så mycket på den egyptiska vakten med sina moves. Med sina, alltså parkour är ju alltså när man typ hoppar och gör volter och hoppar mellan byggnader och flyger mellan grejer. Och så
att han gjorde väldigt urban häftiga miljö.
Exakt. Vilket passar väldigt bra då, till exempel i Gaza, där man inte har tillgång till så mycket saker och sådär. Ja. Och inte så mycket utrymme för att göra idrott, för det är väldigt trångt överallt, som han beskriver det. Så att då får han imponera på den här vakten och ta sig till Sverige, där han fått en inbjudan till att vara med i en tävling. Och sen så stannar han kvar här då, får man ju utgå från, det slutar liksom där. Men man får ju förstå att han bo kvar i Sverige eftersom vi ser honom framför våra ögon. Men det är ju inte över, utan han har ju inte träffat sin familj, för han vågar ju inte åka tillbaka till Gaza, för då riskerar han att inte få lämna landet. Så att han har ju liksom inte träffat sin familj, så man får följa så här. De andra skådespelarna spelar liksom hans familjemedlemmar då. Så man får följa hans resa. Och då är det väldigt så här spännande handling om en viktig konflikt idag, och utsatthet och förtryck och våld och så vidare, och krig kombinerat med skitcoola moves. Eftersom man får se hans parkour studsande mellan väggar och sådär. Och en hel del duktiga dansare också. Så att det rekommenderas varmt. Det var väldigt kul att se, för både för mig och min dotter. Så jag skulle säga att man kanske inte ska vara jättemycket yngre än 9, för då blir det lite svårt, det är lite så här experimentell form.
Ja, jag
det är inte
förstår. Så.
Nu gör vi det här, utan man får, liksom, man får lista ut mycket själv och dra slutsatser, och det kanske är lite svårt om man är för mycket yngre än 9.
Ja,
men
ja.
Någonstans där, kanske mellanstadiet upp, kan jag rekommendera den här pjäsen. Så att, det kan man tipsa om man har ett barn i sin närhet som vill gå på teater. Eller dans. Dansteater.
Gud vad häftigt. Vad roligt när man så här, liksom definieras av någonting som är så där rörligt. Alltså att man är en parkour. Jag kan inte tänka, jag vet inte hur han ser ut eller hur han klär sig eller hur han pratar. Men jag bara tänker med honom i rörelse konstant. Hela tiden när du berättar om hans så här, resa från Palestina, så tänkte jag bara att han skulle så här hoppa över muren och så här springa längs gator och genom Kairo. Jag fick så här bilder i huvudet.
Ja, att han studsade på murarna liksom med sina
moves. Ja, men precis. Här. Det var väldigt svårt att komma ut, men så sprang han upp för väggen. Och
det hade varit Nej, han kom ut laglig väg, eller man ska säga. Han hade ju visum och sånt där, men det är ju väldigt intressant tema just det här om att parkour känns ju verkligen som en rörelse in i stan, man hoppar mellan väggar.
Ja, det är ju den totala frihetsrörelsen. Liksom. Det är en konstform som liksom...
Det är fri i den burarna liksom.
Ja, precis. Ja, för den talar ju emot liksom hela instängdheten i en... Alltså, vi har ju bestämt hur en stad ska vara formad liksom för en viss typ av funktion. Men det där krossar ju allt det där liksom. Och gör att man, den stan är... traversabel och, eller säger man så? Traversable. Och liksom,
nej, det tror jag inte man säger.
Kan vi introducera det ordet? Kan du kolla med din kommitté?
På Swinglish. Ja, precis. Jag kollar med kommittén.
Ja.
Åh, oh, gud.
Ja, men det låter fantastiskt.
Nej, men så det var kul. Och sen hade jag också en liten snabb sväng förbi den här helt otroliga utställningen på Nationalmuseum som tyvärr är stängd. Det var sista helgen jag såg den. Men den heter... Härligt att vara skulptör, tror jag. Och det handlar om kvinnliga svenska skulptörer, skulptriser, runt sekelskiftet och framåt. Så tidiga svenska skulptörer, skulptörer. Och det var faktiskt otroligt bra utställning. Men man kan kolla in boken också, för det finns ju sådana bok. Och det var mycket som jag inte kände till, och jag är ändå specialintresserad av den här tiden och epoken. Och mycket kvinnor som jag inte hade koll på, och mycket intressanta livsöden, mycket lesbiskt, mycket marmor. Ja, ni hör ju. Det är klart att man gillar det. Ja. Så att, det tyvärr, jag kommer inte prata mer om det, för jag kommer bara sukta er hur bra det var. För det är tyvärr slut nu. Så jag ska bli bättre på att inte se saker sista helgen, så jag kan prata om det i podden.
Ja.
Ja,
jag var i Köpenhamn och detoxade det här landet lite grann. Det var väldigt härligt. Jag var på, vad säger man, dejtresa eller romantisk weekend med... min fru. Jag kan komma med några rekommendationer. Vi var inte så mycket inomhus på konstmuseer, för det blev plötsligt bra väder. Vi hade liksom ritat upp en guide så här, vi ska på det här museet, för att det skulle vara liksom störtregn, men så blev det inte det. Så då gick vi bara liksom ut på Reffenhalvön och käkade gott och hittade en massa vinbarer och var i Norrebro och sånt där. Det var världens bästa stad. Jag tror kanske kanske det hetaste tipset är att inte åka dit tillsammans. Utan att man möts upp
inte
där.
Inte kärleksresa tillsammans.
Nej,
så.
Ja, för att Elsa skulle, hon var nere och gjorde grejer med sin bokrelease i Malmö. Och då på torsdagen. Så då passade vi på liksom att ta Köpenhamn, eftersom det ligger så nära. Så hon åkte från Malmö och jag åkte från Stockholm. Och så möttes vi upp där. Sånt är faktiskt helt förträffligt. Mm-hmm. Så är man inte då är man liksom, har man helt ny energi för varann och är inte så här trötta på varann. Så testa det kanske någon gång att någon åker en dag före, kanske i något annat ärende. Eller att man liksom bara förlänger ett tråkigt arbete med lite semester. Det funkade väldigt bra.
Alltså, det finns ju den här relationsspecialisten Esther Perel som har fått ganska mycket uppmärksamhet de sista åren. Har du hört talas om henne?
Nej.
Ja, hon är i alla fall stor inom så här conscious relationships. Hon är väl psykolog tror jag egentligen och sådär. Fransk tror jag ursprungligen, men pratar på engelska och sådär. Men hon i alla fall vet jag, jag har hört henne prata i olika sammanhang. En återkommande grej som verkar vara så här, hennes grej som hon trycker mycket på är att man är mest attraherad av sin partner när de är som mest i sitt liksom, i sin esse, sitt esse. När jag ser min kille spela trummor på scen, jag tycker att han är så sexy och underbar och fantastisk, det tycker jag alltid, men när man ser det på scen man bara wow, chick. Det är som att, eller när han ser mig prata om min bok på scen, han sitter där och bara är så jävla stolt och typ berättar för alla kulturtanterna, bara, det här är min flickvän, det här är min fästmö, sitter längst fram och skryter. Och det tänker jag, för att då, det är ju liksom då så här, en människa verkligen kommer till sin rätt. Nu måste det inte vara på scen, alla människor jobbar ju inte på scen, det här är ju lite extremt, men det blir väldigt påtagligt när det är ett sånt sammanhang. Det kan ju vara, ja, min man applåderas för att han har varit duktig på jobbet, eller ja, han, han har varit fotbollstränare och alla tycker att han är så bra fotbollstränare, eller det behöver inte vara liksom, ta emot ett pris, men just det här att när man ser sin partner i sitt esse på något sätt, att de verkligen får skina, det är så här, oftast då man känner sig mest attraherad och det är som då relationen kommer till liv. Och det vet ju alla som har varit i en lång relation att när den dör, det är ju där man bara så här, ha, nu ska vi städa, ha, nu ska vi göra det här, nu, hur ska du hämta barnen? Alltså det här lite så vardags som lätt dödar en relation. Det är ju därför många småbarnsföräldrar skiljer sig. För att det blir ofta det här lite trista. Och man har ju aldrig något kul ihop och man får aldrig se det här gnistan hos sin partner så att man får leva upp och man känner att man är stolt och man är glad och man kanske har fått mascara och liksom man är på sin bästa humör. Det är ju då man verkligen så här, wow, det är ju inte så kul att se den där trötta personen som ska, visst, man älskar ju varandra även när man är nyvaken och ska till jobbet, men det är ju inte lika wow kanske, och man kanske behöver den lilla spicen ibland. Så det du beskriver nu när man träffas då till exempel i Köpenhamn så här, det är lite mer sexigt att bara säga, åh, vi ses på Ströget. Jag kommer inte på någon än så här, vi åker tåg ihop i 10 timmar och du luktar svett, men okej, nu är vi
framme. Men verkligen, då har man med sig den här liksom veckaklockan 5:50 liksom, man har varit med om skit tillsammans halva dagen. Nej, det är ju det är superhett att liksom plocka upp någon. Det känns ju som det. Eller så här, kom upp på mitt hotellrum. Det är jättebra.
Ja, men det här lilla pirret liksom. Ja. Okej, nu vi bara ser bara best off när personen får verkligen skina lite. Och det är väl lite det här, folk alltid är det så här, nu kommer jag säkert trampa klaverat här, men du vet att det finns alltid så här konservativa, eller vissa menar konservativa debattörer som säger så här, man ska vara snygg för sin man och man ska göra sig så för sin man, och så finns det alltid andra debattörer som säger, nej men vadå, ska man behöva göra sig snygg för sin man? Vad är det här för skitsnack typ? Ja. Alltså jag fattar båda sidor, det är inte det. Alltså, inte att jag tycker man ska älska varandra i vått och torrt. Men det är väl klart att det är lite nice att känna att någon har ansträngt sig och är lite besäs. Alltså man vill ju såklart känna så här, wow! Det är väl liksom, det är väl en ganska mänsklig grej. Det är ju inte för att jag är emot feminism och så här. Det är ju bara så här, jag tycker klart att man tycker att någon är lite sexig när man gjort sig i ordning och liksom man känner ju sig själv bara, wow, nu är jag i mitt esse och nu är jag i kontakt med något så här. Nu vibrar jag in på någonting större som inte bara är så här vardagens tråkighet typ.
Ja, men verkligen.
Man ska inte underskatta den energin, tror jag inte.
Nej, och det du beskriver är ju det är egentligen två former av essens. För att när Gabriel spelar trummor, då har ju han, det är ju egentligen hans talang, liksom. Det här att man så här visar upp sin talang. Något man,
något
man föddes med och har liksom övat upp. Och så får man visa upp det. Det är ju väldigt sällan folk visar upp det de är så här enskilt bäst på för varandra. Men det hänger ihop lite med det här att så här göra sig snygg. Att man tar de medfödda attributen och accentuerar det på ett sätt genom så här kläder eller smink eller att man har gjort sig fin i håret eller någonting. Det är egentligen samma sak. Att man tar det som är unikt och medfött och liksom spetsar det.
Det är ju en del. Och så, Sen är det ju, kanske du skulle säga, precis. Sen är det också det här att man känner sig så himla... Man känner ju själv när man glowar, när man är i sin...
Ja, verkligen. Ja.
Och det där älskar så... jag älskar spela trummor. Ja. Det är klart att det är attraktivt.
Ja. Det är det jag tror, jag tänker ofta på det med när man så här gick från, går från så här analog till digitalt. Alltså att man kan så här, med ett digitalt medium som inom musik eller foto eller så där, så kan man alltid liksom fixa och trixa tills det blir liksom perfekt i slutändan. Och då sitter så mycket av talangen i tålamod eller så här, att ha en blick för vad som är bra. Medans om man behöver fånga någonting som liksom är glaskonst eller något sånt där, då måste man verkligen ha en talang som så här omedelbart är bra. Så här, det finns inga liksom, eller som att man så här framför någonting live versus att man petar ihop det i en studio. Då måste man ju verkligen ha en slipad talang för att det ska bli bra. Så att det är mer och mer, alltså ju mer vi visar oss våra konstformer eller talanger via sociala medier till exempel, så blir det ju ett slags brus. Man blir inte lika wowad som när... Nej. Man ser det i verkligheten och det är så här ofiltrerat liksom.
Det ja, kommer man och jag har ju varit ifrån. Borta nu från... Jag har varit borta nu från sociala, eller från i alla fall Instagram. Facebook har jag varit aktiv i nu inför valet, för jag har varit så ursinnig, men det kommer jag att sluta vara nu efter valet. Men Instagram har jag varit tagit bort sen typ i juni, och förutom en dag jag loggade in. Men, och det, för jag har märkt också att folk säger ofta det, att, alltså mer eller mindre direkt, att de tycker mer om mig IRL. Alltså de gillar mig. De bara, det var inte alls som jag trodde från internet. Eller, alltså ja, folk får någon slags uppfattning om mig.
Ja.
Nej, men jag vet inte, folk har någon uppfattning om mig på sociala medier. De har en idé om vem jag är. Och jag är liksom ganska långt ifrån den uppenbarligen. Jag vet inte, jag skriver ju bara vad jag tycker och tänker och så här. Men folk målar upp någon slags bild av mig som nästan aldrig de tycker stämmer. För väldigt ofta hör att folk tycker att jag är väldigt annorlunda i verkligheten än på internet. De målar upp någon slags idé. Så, Ida, hon är cool. Eller Ida, hon är tuff. Eller,
ja,
jag är, alltså, jag är lite så ganska flummig. Alltså, jag vet inte. Men säger jag som missade våra inspelningstid för jag åkte fel tunnelbana hem. Alltså, det säger ganska mycket om mig. Jag var i Tallkrogen när jag skulle vara i Bagarmossen. Och det tog mig en halvtimme att ta mig hit. Så att det säger ganska mycket om mig verkligen. Alltså det är mycket som man kanske inte ser utifrån. Jag lägger inte ut så här, ja, jag är en skitförvirrad person. Det kan man inte posta på sociala medier. Nej, många av mina, som jag sagt tidigare på den, mycket av min personlighet är ju att jag har olika funktionshinder. Så osynliga funktionshinder. För att jag typ klarar inte av massa grejer i vardagen. Men det kan man ju inte visa för någon. De är ju osynliga. Så folk ser ju bara, wow, hon är så lyckad. Eller vad det nu är. Man tänker att man är kompetent. Typ. Och så står jag här och typ behöver instruktionsbok för att göra kaffe. Alltså på riktigt, jag har en lista hur man gör kaffe i mitt kök. Alltså,
just det.
Det ser ju inte folk. De tänker, hon verkar ju så kompetent. Och hon har jobbat på Kulturrådet, wow. Men så står jag där som jävla idiot och kan inte laga mat. Alltså.
Men alltså, ja, det är spännande. För du formulerar det ju så bra i text. Så att det där, det blir ju liksom som... Det där kommer ju inte igenom i dina texter som man läser på Twitter, till exempel. Alltså det råddiga. Nej, alltså,
det är exakt, och det är det som är så frustrerande, för det är ju ingen som fattar hur svårt saker är för mig, för att jag lyckas ju kommunicera jättebra. Alltså, jag kan skriva en text på en timme som har publicerats i tidningen, men jag kan inte följa ett recept. Ja. Så det är liksom, det är väldigt, nu har jag laddat hem en app som från habiliteringen i Stockholm, alltså för folk som har liksom olika handikapp typ, eller funktionshinder. Och den heter, jag kan tipsa om den, Matglad heter den är gratis. Och då står det så här hur man lagar mat steg för steg. Så det är jag. Och de som har, så att där är min nivå på matlagning. Alltså så här, jag fattar inte recept. Ja, det har jag förklarat det förut. Men det är ju lite frustrerande när folk inte riktigt förstår en svårighet.
Nej, för då kan man ju skapa sig en bild av någon som är ganska elitistisk, men du är ju väldigt, väldigt inbjudande i verkligheten. Du är ju den lättaste att umgås med som jag har träffat, tror jag.
Men gullig du
är. Ja. Ja, men det märker jag på alla som träffar dig för första gången. Absolut.
Ja, jag vet inte. Jag bara säger ju som det är. Alltså, men grejen är att jag, i alla fall så har jag väldigt svårt då att så här, känner jag med sociala medier att jag lyckas inte riktigt kommunicera vem jag är. Och då har jag bara såhär, jag är bättre att ta bort. Typ. Jag tror folk tycker om mig mer än jag inte på sociala medier. De gillar inte mitt online-persona, de gillar mig offline. Ja. Men apropå det här du sa precis, alltså kopplat till det du berättade, man kan redigera hit och dit. man kan ju redigera ett utseende jättemycket och göra en jättefin på bild. Så till exempel en kompis, hon bor i USA, som kommenterar det här, men hon la upp en ny profilbild på internet. Och jag bara, alltså jag kan typ inte se att det här är du. Mm-hmm. Det är en jättefin person på bilden och det är jättefin i verkligheten också. Men det är inte samma person. Alltså det här är så retuschat typ att så här, det här är liksom inte längre du. Och då blir det ju väldigt så här, ja man kan vara fin och man kan få vem som helst att vara fin med rätt filter och retouch. Men nu kommer min poäng som jag måste avsluta med idag.
Ja.
Skönheten kommer ju inifrån.
Perfekt. Ja, det känns som jag har hört den förut. Men du kan få
en unik poäng.
Ja.
Ett citat i det serien. Nej, men alltså, jag tycker det, apropå det vi pratade om det här med Esther Perel, om man uppträder på scenen och sånt. Alltså, det finns ju ingen gång. Du kan ju retoucha min kille hur mycket du vill i en dator. Men han kommer ju aldrig vara så snygg som när han skrattar och spelar trummor och i sitt
Och svettas och är skitig, liksom. Verkligen.
Nej, men inte ens det fysiska, bara energin. Alltså hans aura är som en sparkly pink balloon. Alltså han bara lyser. Och samma med min, jag sitter där och pratar om min bok. Jag tycker jag är jätteinne i vad jag pratar om. Och folk skrattar vad jag säger och jag känner mig så on top of the world. Mm. Jag kommer ju aldrig vara mer attraktiv än så. Jag kan redigera mig till döds, men alltså snyggare så blir jag inte. Och det är ju lite det vi har tappat bort i vårt samhälle, det här je ne sais quoi.
Ja, men verkligen. Ja, men eller bara en sån här enkel sak som så här, att ha en fin handstil. Det vinner man inte mycket poäng på nu för tiden. Eftersom alla skriver likadant.
Ja, men allting ska vara så mätbart och bara så här, jaha, hon ser ut så där och det ser man så här, snygg eller ful, dum eller dum, blablabla. Istället för att så här, wow, du har en egen liten spark som kommer fram när jag träffar dig, vad underbart. Ja. Och det där känner jag att, och som du sa också, man träffas på Ströget, det är inte så här, man kan inte förklara varför det är mycket sexigare. Mm. Det finns ingen logisk förklaring varför det inte är kul att åka tåg ihop. Men det är ju sexigare att träffas i Köpenhamn.
Ja.
Det är je ne sais quoi. Det är liksom, det är någonting där som vi inte kan förklara.
Ja, wow, där står hon. Ja. Nej, men gud vad
skönt.
Exakt, var...
Lisa.
Ja. Gud vad skönt det var att prata.
Sexy Elsa Pilgren i Danmark.
Wow. Bara för mig. Men, ja, men det är underbart. Gud vad härligt det var att prata. Jag känner att det är så vi ska, man får prata sig ur deppen. Och komma tillbaka och liksom
och prata med sina grannar,
framåtrörelse. Ja, extremt.
Prata med sina medmänniskor, prata med alla omkring sig så att de känner sig att man inte, vi får inte vara så rädda för varandra. Jag tror det är det att vi bygger upp den här idén om att människor är hot, människor är våra medmänniskor.
100%.
Men vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi. Sköt om dig, sköt om er. Ha det fint.
Hej då.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.